djur och för människor som vill ha en slags lugn och ro och naturupplevelse.
Men behövs sandödlan verkligen då, kan man fråga sig?
Ja, alltså sandödlan är en art som väldigt många andra arter som egentligen inte behövs för att människan ska överleva. Man ska inte se allting ur ett människors perspektiv. Men däremot är sandödlan en bra paraplyart. Så skapar man bra miljö för sandödlan, de här fina halvöppna miljöerna, lite grann savannmiljöer kan man kalla det för. Då är det väldigt många andra idag hotade arter som gynnas. Och dessutom är det ju schyssta, fina miljöer för människor att ströva i.
Biologen Sven-Åke Berglind och reporter var Per Larsson vid P4 Värmland. Så vädret imorgon, då får Götaland skurar av och till, men på Öland och Gotland blir det en del sol, 12-18 grader. Svealand, växlande molnighet med skurar och 12-20 grader. Södra Norrland, först sol men under eftermiddagen regnskurar, 15-20 grader. Och norra Norrland får regn som drar bort och följs av uppsprickande molntäcke, 10-15 grader. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, det är lördag och nu ska vi sända vårt litteraturprogram här i P1. Författaren Victoria Amelina föddes 1986 och dog redan 2023. Det ska nu handla om en av hennes böcker, om vad hon hann skriva, rapportera och förmedla i den och hur den har påverkat många läsare, bland annat i Sverige.
Välkomna till Lundströms bokradio. Och som ni hör är inte Marie här just den här veckan, utan ni får vara med mig, Fredrik Wadström. Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag två gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Välkomna.
Tack. Tackar.
Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier, men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Amelinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den, för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Både in i de frågor jag skulle ha möten om, men också de personer jag skulle möta. Den hjälpte mig att reflektera. För vad jag än var i Ukraina, alltså till och med i en klädaffär där jag skulle köpa byxor, så plötsligt så handlar samtalet om hon som har affärens bror, vars kropp hon försöker få tillbaka från ryssarna som kräver väldigt mycket pengar för den, och den misstro hon har mot hela processen, samtidigt som hennes man är vid fronten, hennes son börjar växa upp och komma i vapen för ålder. Inte ens när du ska gå iväg en liten stund och köpa byxor så stannar kriget upp.
Silla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret. För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på två sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form, som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin, genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig, hur det är att vara i ett krig, hur det är att ha en vardag i kriget, hur fungerar det?
I vilka situationer kan du ställa dig den typen av frågor?
Ja, men alltså, hur går det till att gå och handla när det ljuder ett flyglarm? Vart tar man vägen? Eller hur får man sin lön om man jobbar på ett ställe? Alltså, fungerar utbetalningarna? Vad händer med bostäderna när det är bombat bredvid? Alltså, det är så många små och stora frågor som väcks. Men sen är det ju också det här med att eftersom jag är författare så blir jag så intresserad av att den är oavslutad. Och vad det gör med texten, hur den liksom formerar sig kring vittnesmålet i sin oavslutade form. Och så jag blev oerhört indragen i den här boken, omedelbart kan jag säga.
Det där kommer vi förstås att prata mer om, vad som händer med den här texten när den inte blir färdigskriven, för att Victoria Amelina dödas mitt i steget. Stefan, vi kanske ska börja med att säga någonting om vem Victoria Amelina var. Född i Lviv 1986, men hur skulle du beskriva henne?
Romanförfattare, sån som precis hade gjort sig ett namn. Umgicks väldigt mycket med den unga ukrainska litteraturen. Den som alla har ju fått ställa sig de frågor som hon ställer sig.
Alla i Ukraina?
Alla författare, alla som jobbar inom kultur i Ukraina får ju ställa sig samma frågor som hon. Vad behövs nu? För Victoria blev det akut att ställa sin talang till förfogande för det här reportaget och reflekterandet som den här boken innebär.
För hon tar ju ett beslut i början av den storskala.
Och det är också viktigt att betona att hon skriver den här boken för oss. Hon skriver den på engelska och hon skriver den för läsare som Silla och mig. Det här är ju inte skrivet för ukrainare och den här texten finns inte på ukrainska. Och hennes vänner som har redigerat den, vi kommer in på det senare, de har ju också fattat beslutet att den inte ska finnas på ukrainska förrän kriget är över. Det här är kanske vad vi behöver läsa, men kanske inte vad ukrainare behöver läsa just nu.
Vi ska lägga till att hon börjar alltså med resor över hela landet i ett läge när många flyr. Och jag följde henne på Twitter, alltså X som det numera heter, från våren 2022, eftersom Victoria Amelina var en av de röster som man ville höra vad hon hade att säga från allt det hon såg och alla de hon träffade. Och jag minns att jag hade någon slags lista i huvudet på personer att intervjua på reportageresor i Ukraina, och hon var definitivt en av dem. Men så händer det här då sommaren 2023 när hon åker tillsammans med några uruguayanska författare och människorättsaktivister till östra Ukraina, och de hamnar på en restaurang i Kramatorsk som träffas av en rysk robot. Hon skadas allvarligt, först till staden Dnipro där hon ligger på sjukhus några dagar innan hon avlider då.
Och för mig ska jag också säga att som jag aldrig har läst henne tidigare, så var hon länge framförallt ett tomrum och en sorg. Jag var på Författare- och översättarcentrum i Visby och skrev den sommaren då hon dog med en av hennes absolut bästa vänner i rummet intill. Och varje dag efter att vi hade skrivit klart så gick vi långa promenader i Visby och pratade bland annat om Victoria, och Katarina berättade om sin sorg. Och Katarina är den som i boken också är vännen som hjälper henne att komma på vita lögner mot hennes son. För hon har lovat sin son att inte ta den typen av risker som hon faktiskt tar. Och precis som många andra så slets, tror jag, Katarina med sådana känslor av: ska man liksom sörja och uppmärksamma särskilt de författare och konstnärer som dör i det här kriget? För att jag har ju även tidigare klasskamrater det blir någon sorts konstig skillnad i empati, och där jag försökte säga, jo men ibland måste man lyfta fram kanske något öde som griper tag i oss mer, och som kanske det går att berätta mer om utan att värdera de döda.
Jag tycker att det var intressant också som stod i boken där, just det du berättade med de här vita lögnerna. Att hon lovar sin son att ingen ska röra hans legobyggen i deras lägenhet. Och lägenheten används ju som evakuering för väldigt många människor. Och hon kan ju absolut inte lova det. Men hon lovar det, pojken är i Polen just då. Och jag tänker att det är just den typen av små berättelser som finns hela tiden i den här boken som gör att man dras vidare. Att man får en större bild och en väldigt levande bild av att leva i ett krig där det inte bara pågår luftanfall och förödelse, utan det också är viktigt med de där små sakerna som att leverera en bra lögn till sitt barn.
Silla, hur skulle du beskriva den här boken? Vad är det här egentligen för slags bok?
Ja, det är ju en väldig blandning. Det är ju en blandning av reportage, litterär skildring, minnesanteckningar. Och tillsammans så utgör de här olika textnivåerna, så blir det en form av ett akut berättande. De hjälper varandra. Jag har valt ett citat som jag hoppas att vi kan få plats med här, där, precis i inledningen av kriget. Som jag tycker talar väldigt mycket om hur hon hittar bilder, litterära bilder.
Vi kan väl läsa det?
Jag kan läsa det. Det är alldeles i början av boken. Och precis när den storskaliga invasionen äger rum så är hon på en charterresa med sin son i Egypten. Och hon låter oss i boken vara med lite grann om hur hon tänker. Och det påminner ju, tror jag, om de flesta europeers tankar. Nej, det kan inte hända. De kommer inte invadera. Det kommer. Hon förklarar bort det för sig själv hela tiden.
Hotet från Ryssland.
Ja. De där dagarna innan som var så laddade. Men sen så händer det i alla fall. Och då beger hon sig omedelbart till flygplatsen med sin son. Och där är hon med om detta. Vet du vad som har hänt, frågar en egyptisk tjänsteman, så snart vi har kommit in i terminalen. Jag svarar inte direkt, så han upprepar det igen, som om han vill hjälpa mig att inse faktum. Ni kan inte åka till ert land. Ni kan inte åka till ert land. Jag kan, och jag ska, tänker jag. Jag rusar fram till den blå skärmen med avgångar. Detta blir sista gången på länge som jag ser ukrainska städer på en sådan skärm. Lviv, Kiev, Charkiv. Jag kommer att söka efter de blå skärmarna på varenda flygplats i hopp om att mardrömmen ska vara över.
Det är översättning av Ola Wallin, ska vi säga.
Ja.
Vad var det som fångade dig med det här?
Jo, jag tror att det är en sån bild som man som författare... Det är en litterär bild av hemlängtan och förtvivlan och kaos. Och den är så enkel, därför att jag tror att väl, de flesta människor har stått framför de där skärmarna på en flygplats. Och så har man sett sin hemstad. Och i den där hemstadens namn som lyser på den blå skylten så finns det en hemlängtan. Och bara tanken att man ska stå och se att sin hemstad eller sitt land och veta att jag kan inte komma dit. Det är stängt. Jag kommer inte dit. Jag är tvungen att hitta på ett annat sätt. Det är en sån otroligt tydlig bild av hur kriget började för henne.
Stefan, hur skulle du beskriva boken?
Jag tycker att det här, att den är oavslutad och att den ibland har fragment som hänger löst eller vissa luckor och tomrum. På något sätt så rimmar det med min eget arbete med det här kriget. Jag hade ju också med mig anteckningsböcker, möten ungefär på samma sätt som hon, och de här mötena som jag beskrev som det är i butiken
med, i Kiev.
Med i Kiev och Lviv med ukrainare som plötsligt öppnar sig, och jag delade kupé med en kvinna som berättade för mig att det märkliga med kriget är att det bara pågår och hon sa, du vet, de säger alltid att man ska vara mindful och leva i stunden, men kriget handlar ju om att du går inte ner i vikt, du vill inte göra om hemma, du vill inte lära dig något nytt, utan du bara varje dag bara är. Och man bara handlar om att överleva varje dag. Hon sa, det här är ju en jättekonstig mindfulness, liksom. Är det här mindfulness går ut på? Jag menar, den typen av små inblickar och så, det passade så väl att läsa boken parallellt, för det är precis så den fyllde i, bara med nya sådana tankar och möten och berättelser. Så det, för mig så flöt allt ihop. Så här fragmentariskt är det, därför att kriget är inte över på långa vägar. Och det, hon blir ju en krigsbrottsutredare, för hon har varit författare. Och krigsbrottsutredningarna, får vi ju också förstå, handlar om att fånga så många berättelser som möjligt. Både berättelserna om själva övergreppen och morden, men också fånga vad som sades av förövarna och sammanhanget runt förövarnas handlingar, för att i bästa fall kunna liksom identifiera motiv. Så det blev inte på något sätt konstigt att det ibland läsningen också blir lite av ett pussel.
Jag tycker att det är så intressant att hon också fokuserar på att på kvinnorna som blir krigsbrottsutredare. Alltså, det är väldigt mycket så att själva berättelserna om övergreppen är fortfarande anteckningar som är oavslutade, och man vet ju inte riktigt hur hon hade hanterat dem. Men jag tror att i och med att det är de som är ofärdiga, så var hon inte riktigt på det klara med det. Men vad hon var däremot på det klara med, det var att hon skulle fokusera på kvinnorna som blev krigsbrottsutredare, därför att de är starka och de har inte ryssarna kunnat förgöra, utan där är styrkan och de är inte offer. Och det tycker jag också, alltså, det är så otroligt skönt att hon fattar det beslutet.
Det finns ju ett förord här som är skrivet av den kanadensiska storstjärnan inom litteraturen Margaret Atwood, känd för bland annat Tjänarinnans berättelse, Handmaid's Tale. Vad signalerar det här till läsaren, skulle du säga, Silla?
Det betyder att förordskrivaren känner en väldigt sympati med texten, och att den på något sätt berör ens författarskap själv. Och jag tänker ju att Atwood skriver, det bevisar alltså att dels att vi har att göra med en författare som är bra och som är värd att uppmärksammas. Men också att det här är en bok som handlar om humanitet och motstånd, och som har kvinnor i fokus, precis som Atwoods eget författarskap har.
Den här kretsen av människor som Victoria rör sig i, de har ju varit vana vid att leva i en sorts periferi av våran kulturvärld, där sådana som Atwood har varit någonstans långt borta, och där Ukraina har strävat efter att bli sedda och hörda. Och så plötsligt så kommer också ledande auktoriteter som Philip Sands, som hon har ett samtal med i boken, till Lviv.
Brittisk författare och
brittisk
professor.
Författare och professor och expert på krigsbrott. Och alla dessa människor, det blir på något sätt en sorts direkt kontakt mellan Kiev och Lviv och New York och London, och alla de här platserna som varit avlägsna. Och det finns en sorts dubbelhet i det. Att Ukraina blir relevant först som denna krigsskådeplats. Men när det blir relevant så visar det sig att jag menar, där finns otroligt slagkraftig reflektion kring det som händer. De här världsnamnen får ju direkt en dialog, och upptäcker att det är inte de som åker dit för att berätta någonting för ukrainarna, utan det är de som åker dit för att lära sig någonting.
Jag tänkte vi skulle titta lite i texten. Jag hade ett citat här som jag tyckte var så typiskt för hennes sätt att se omvärlden. Hon har lämnat sin son i säkerhet, och hon har begett sig, trots att han inte vill att hon ska göra det, så har hon i hemlighet begett sig österut, det vill säga från Lviv i västra Ukraina, relativ säkerhet mot Kiev. Och det här är våren 2022, när tågen är fulla med flyktingar västerut från centrala Ukraina. Men till Kiev är det fortfarande väldigt få som vill åka. Men hon ger sig iväg för att börja arbeta med de här krigsbrottsutredningarna. Och då skriver hon så här när hon är på tåget då. Resten av natten sitter jag på bädden och ser Ukraina svepa förbi. Men också närma sig, tränga in i mig. Precis som vinden utifrån fyller mina lungor med det syre jag behöver så desperat. Varje minut på väg till Kiev känns som att komma hem. Om en explosion skulle inträffa i närheten och jag dog av glassplitter skulle jag dö fullkomligt lycklig. Och det här skriver hon alltså om att åka tåget mot Kiev under en tid när det var väldigt oklart om staden faktiskt skulle stå emot den ryska invasionen. Vad har ni valt för citat ur boken? Silla, har du någonting som du vill läsa?
Ja, jag har ju valt ett citat av en kvinna som heter Tatjana Polubchuk. Så här skriver Amelina om henne. Den 8 mars 2022 hjälper soldater från territorialförsvaret personalen vid Charkivs litteraturmuseum att lasta manuskript, brev och första upplagor av ukrainska 1900-talsförfattare på ett tåg som ska åka västerut. Tatjana Polubchuk, museets direktör, följer också med ombord. Det är svårt för henne att lämna staden, som har en avgörande plats i Ukrainas litteraturhistoria. Men hon bär ansvar för den unika samlingen. Nästan det enda fysiska som finns kvar efter generationen från den avrättade renässansen. Hon lämnar inte samlingen obevakad ens för en sekund. Om en missil skulle slå ner föredrar hon att vara nära. På tåget västerut turas Tatjana och hennes två manliga kollegor om att stå vakt som soldater i skuggorna. Under natten är tåget fullständigt mörklagt och har persiennerna neddragna för att skydda passagerarna från glassplitter vid en eventuell explosion. Tåget är fyllt av flyktingar och rullar genom Ukraina i mörker och tystnad förbi den krigshärjade Kievregionen allt längre västerut. Den här bilden av tåget med flyktingar och en litterär skatt och hur
på samma tåg
genom mörkret och genom det är en fullkomligt magnifik bild. Den är så filmisk och samtidigt så grotesk i sin förfärlighet. Den träffar hjärtat på så många olika sätt. Människor och böcker och minne och framtid och allt samlat på det där tåget på väg genom natten. Och den här boken är så, det finns så mycket sådana bilder som på något sätt har fyllt i alla nyhetsinslag som jag har lyssnat på och sett på radio och tv. Så är det som att den här boken fyller i på ett unikt sätt.
Vi kanske ska säga någonting om det här uttrycket, den avrättade renässansen. Det var alltså under Stalintiden på 1930-talet när väldigt stor del av den ukrainska intelligensen på mycket kort tid avrättades och raderades ut i princip. Och det där är ju ett trauma som nu har bubblat upp till ytan igen. Inte bara med Victoria Amelinas död utan överhuvudtaget det storskaliga kriget från Moskva mot Ukraina.
Och de här, mycket av det som de räddade undan här, det är ju 60- och 70-talsförfattare som har skrivit om det här. Och hon återkommer ju till dem väldigt många gånger och är väldigt tacksam för dem och det hon har lärt sig av att läsa dem och så.
Det handlar ju om, jag menar, det ukrainska språket förbjuds ju som bokspråk i slutet av 1800-talet av det ryska imperiet. Sen tidiga Sovjetunionen tillåter ju de olika folkslagen som lever där att blomma upp på 20-talet och det blir en väldigt livskraftig ukrainsk, modernistisk, framåtblickande litteratur, dramatik, konst, Sen ligger de avrättade med nackskott, många av dem, i en skog i Karelen. Och sen är det de här 60-70-talisterna som, eller de på 60- och 70-talet som dissidenterna i Sovjetunionen som gräver fram den här traditionen, börjar tala om den, publicera underjordiska skrifter, referenser tillbaka till dem. Sen försvinner den generationen och nu är det den här Victorias generation som försöker knyta ihop allt det här. Som försöker hitta en röd tråd tillbaka. Och även de då, precis som Victoria, dödas av ryssar. Så att det är en sorts hopplöshet och samtidigt så finner man hopp i de här tidigare texterna. För att på något sätt så dör inte texterna även om ukrainarna dödas.
Du lyssnar på Lundströms bokradio, idag med mig, Fredrik Wadström, med gäster. Och vi pratar om Victoria Amelinas bok Se kvinnorna, se kriget. En bok som snabbt färgat av sig på den ukrainska samtidskulturen. Som här, i en nyutkommen tonsättning av en av hennes dikter. Den ukrainska gruppen Dach Daughters har på sitt nyutkomna fjärde album tonsatt en dikt av Victoria Amelina. När det gäller hennes bok Se kvinnorna, se kriget, det gäller citat. Stefan Ingvarsson, vad har du fastnat för ställe?
Jag ville ta fasta på det här med dokumenterandet av krigsbrott. Därför att det är ju på många sätt det boken handlar om. Och nu när Ukraina kastas in i någonting som brukar kallas för fredsförhandlingar eller förhandlingar om ett eldupphör, så har den här frågan om krigsbrotten, den är liksom inte med. Och den ska heller inte vara föremål för förhandling. Den är en separat juridisk process. Men just nu i Ukraina undrar många om det någonsin kommer att skippas någon rättvisa. Och hon beskriver till exempel en kvinna som i Izium, ett av de områden som var under rysk ockupation och sen blir befriat igen, så träffar hon en kvinna som har jobbat på det lokala bårhuset. Och så här beskriver hon henne. Om du skulle hitta en kvinna som arbetat på Izioms enda bårhus de senaste 41 åren, vilket krigsbrott skulle du då fråga henne om? Valentina stannade kvar i Izium under ockupationen. Hon kom inte alltid till jobbet och hon försökte överleva genom att laga mat över öppen eld utanför sitt hyreshus som så många andra i staden. En dag sa de åt henne att hon måste infinna sig på jobbet som vanligt från och med den 20 april. Det var för många som dog och ockupationsmyndigheten behövde alla tillgängliga resurser. De hade dock inga planer på att betala någon lön. I gengäld gav man henne lite mat då och då. Och sen fortsätter Victoria intervjun och reflekterar. För henne var det rätt självklart varför alla kroppar som begravdes under ockupationen måste grävas upp efter befrielsen. En av grunderna för ett fredligt liv är att veta dödsorsaken i varje enskilt fall. Genom att registrera födelse och död korrekt får vi en känsla av kontroll över liv och död. Och det här tycker jag är det centrala med Victorias ansats och med alla de kvinnor hon försöker beskriva i boken. Det här ofattbara, omänskliga som inte går att kontrollera måste till slut beskrivas. Det måste dokumenteras. dödsorsaken fastställas. Massgravarna grävas upp så att alla blir individer igen med ett namn, där man försöker ge de anhöriga ett svar, där man ger alla tid att sörja. Och hon reflekterar ju också över sin egen möjlighet, alltså sin möjligheten att hon själv inte överlever. Och hon reflekterar över sin begravning, tänkbara begravning, i boken och säger att alla de kvinnor som nu är så upptagna, som har åsidosatt sina familjeliv och sin vardag för att dokumentera, då kanske de får en anledning att släppa det här för en dag och träffas och prata med varandra. Och jag frågade Katarina, hennes vän, om det var så. Och hon sa, det blev två separata minnesstunder, en i Kiev, en i Lviv. Och det var faktiskt inte så många som möttes, för att ja, vi var många som kunde komma. Men många av de här kvinnorna hon beskriver i boken, de var kvar på sin post.
Stefan, du var vid graven för bara en vecka sedan i Lviv. Jag själv besökte den kyrkogården och sett porträttet hänga där på korset. Vad är din känsla när du var där?
Den graven var kanske inte den svåraste att besöka, därför att man ser att hennes vänner är där hela tiden. Det är väldigt mycket blommor som växer, vackra vår- försommarblommor. Det var lite påskägg som hängde kvar sedan påsken. Det jag tyckte var jobbigare var krigskyrkogården, som är bara några hundra meter längre bort, där alla stupade ligger. Därför att där träffade jag de anhöriga. Jag var kanske beredd på att se soldatgravar, men jag var inte beredd på att träffa deras änkor och mammor. Och jag skulle köpa bara några, jag tänkte jag skulle köpa en gulblå bukett och lägga, och det finns en gemensam minnesplats. Och gick in i blomsteraffären, och framför mig var en kvinna som köpte rosor, och hon köpte 50 rosor. Och hon darrade på händerna, hon var otroligt kritisk mot varenda ros och ratade de som inte var perfekta. Hon grävde i sin plånbok, hon hade inte riktigt råd. Och när vi erbjöd oss att bidra så var hon tyst en stund, och sen visade hon oss bilder på sin son. Och hon sa att han gick i gryningen, för han visste att jag hade, och anmälde sig som frivillig, för han visste att jag skulle ha hindrat honom. Och sen fick jag aldrig träffa honom. Det enda jag kan ge honom nu är perfekta rosor. Och jag kan fortfarande inte riktigt hantera mötet med den mamman faktiskt, på riktigt.
Ja. Silla Naumann, jag har ju haft möjligheten att åka nu under kriget. Stefan har just kommit hem från Ukraina. För din del, när du öppnar boken Se kvinnorna, se kriget, vad är det för Ukraina Victoria Amelina beskriver?
Ja, det är ju ett land som på något sätt väldigt tydligt i den här boken håller på att hantera sin chock över att det faktiskt händer. Men också har rest sig så snabbt ur den. Hon presenterar ju ett land som har en sån historisk erfarenhet av förtryck och hot och ockupation, och som känner ockupationsmakten historiskt. Alltså det känns som att det finns i hennes ryggrad, att hon vet vad hon har att göra med, och det vet hela landet. Och jag vet inte om du håller med mig.
Jo, jag håller med dig, och samtidigt så skulle jag då vilja betona att Victoria själv har ryska rötter. Och att hon väldigt konsekvent i den här texten betonar att Ukraina, ja, det är en nationell gemenskap, men Ukraina är en politisk nation som alla kan tillhöra. Man väljer att bli ukrainare oavsett vilka rötter man har. Och för henne är det en väldigt viktig princip att det är många som byter språk, det är många som tar fasta på den ukrainska historien, men det är en politisk nation hon ser framför sig, och det är det hon också tar upp med dem hon intervjuar.
Det här är ju en bok där kvinnorna står i centrum. Hon reser runt, träffar kvinnor och väljer ju att berätta deras historier. Vad får du för tankar, Silla, om de här kvinnorna som vi möter?
Jag blir ju oerhört fascinerad över alla då som hon har ju valt, och hon väljer ju att presentera alla med sitt vanliga yrke och sen hur de då arbetar som krigsbrottsutredare. Och för att man ska förstå lite grann om vad det här med att vara krigsbrottsutredare är, så fastnade jag för ett av de här grå citaten. Alltså boken arbetar på det sättet att där hennes anteckningar är ofullbordade så har man valt otroligt effektfullt att trycka boken med ett svagare skrift. Så att den är, de mest ofullbordade anteckningarna är grå.
Det är för att hon då helt enkelt hann dö innan hon hade skrivit färdiga. Klart.
Och jag tycker att de här grå anteckningarna ofta blir som en sorts, nästan som en spökskrift. Man är inne i hennes tankearbete och förstår på något sätt att det här var hon tvungen också att tänka mera på hur hon skulle lyckas gestalta sen i boken. I det här avsnittet så talar hon med Hanna som jobbar på ett museum och som har liksom kurser i att utbilda krigsbrottsutredare. Och då så skriver Victoria så här: du ska prata om personens handlingar, inte känslor. Före intervjun, be om ett glas vatten men drick inte. Vattnet är själva verket till den som hämtar det. Hon kommer att behöva det, även om hon inte vet det ännu. Intervjun bör äga rum där personen känner sig trygg. Först pratar du med personen om henne själv, hennes bakgrund, var hon växte upp. Var uppmärksam och lägg märke till vad som är viktigt för personen. Arbete, trädgården, barnbarnen. Kom ihåg de här sakerna, de ger henne styrka. Du kan använda dem vid behov. Våra vittnen behöver andas. Det kan låta absurt, men det är viktigt att övervaka att de andas och hur. Det hjälper dig att märka om något i deras tillstånd förändras. Du lämnar aldrig ett vittne som har panik, är hysterisk eller gråter. I valet mellan mänsklighet och utredning väljer du alltid mänsklighet. Säkerställ att du känner din egen kropp. Om du inte själv är stabil kommer du inte kunna hjälpa vittnet. Be om ett glas vatten. Om du har två glas vatten, drick det i små klunkar. Så skriver hon så här: jag vill be henne om en intervju, jag vill verkligen krama henne, men jag vet att hon också är en före detta fånge från en av tortyrkamrarna i Luhansk. Jag får inte bli ännu en torterare, det har hon just lärt mig, så naturligtvis kramar jag inte Hanna, men jag ber henne inte heller om en intervju till boken.
Och det här var alltså Hanna och råd till hur man kan bedriva det här arbetet, svåra arbetet med att dokumentera krigsbrott. Stefan, bland de här kvinnorna, vem har du fastnat för?
Jag har fastnat för jag menar, hon, det finns ju också hennes dagboksanteckningar, sen kom hon över en del skrivna texter också. Och en av de här texterna skrivs av en bibliotekarie. Och det är precis det här som jag också upplevde, att i de här mötena människor emellan så säger folk saker som nästan blir som små dikter eller små stycken av prosa lyrik. Därför att reflektionen kring vad krig är och vad det innebär att ställas inför så mycket död gör alla har ett behov av att formulera det med språket. Och den här bibliotekarien skriver en dagbok bara så där. Och i den så skriver hon: ibland när rädslan tar över föreställer jag mig att jag är vatten. Jag sipprar ner i markens sprickor, gömmer mig djupt i underjordiska källor. Men så kommer en granat flygande, allt skakar, jorden darrar och inte ens vattnet får vara i fred. Det finns inga fredade platser nu. Det är sådana tankar folk har.
Mm.
Jag tänkte på det här som vi har ändå berört på olika sätt, att boken är ofullbordad, att man måste läsa den utifrån det perspektivet. Vad kan det finnas för problem med att ge ut en ofullbordad bok, Silla?
Ja, det finns ju naturligtvis ett jättestort problem, och det är ju att man inte vet hur författaren hade velat att den skulle vara. I just det här fallet så kan man tänka att det kanske finns en fördel att den är ofullbordad. Därför att den får en inneboende, fruktansvärd dramatik. Och att hon har ju ändå färdigställt så mycket i boken, så att man förstår vad hon vill, alltså åt vilket håll hon ville och vartåt hon ämnade, så att säga. Och sen finns ju de här ofullbordade anteckningarna som en sorts, alltså en fruktansvärd illustration av det hon själv höll på och processade och försökte hitta gestaltning för och arbetade med precis när hon dog. Jag tycker också att man ska säga det, att den är inte helt lätt att läsa. Man undrar ibland, vem är det som talar? Vilket jag är det? Ibland får man gå tillbaka lite och så. Jag tycker att man kan tillåta sig att läsa den här boken ändå, att läsa på. Att inte stanna, det här är ett lästips. Att inte stanna upp, utan att liksom ge sig själv tillåtelse att man fortsätter att läsa den. Och sen blir helheten mycket större än delarna, därför att man får i sig någonting som är just ofärdigt blandat med det väldigt färdiga. Och man behöver inte veta exakt varje detalj, man behöver inte förstå varje detalj eller varje anteckning, vem det var som sa vad. Det blir som en kör av röster, och det tycker jag blir det blir väldigt starkt.
Stefan, vad har du för tankar kring det här? Det ofullbordade stadiet.
Jag skulle vilja betona att den ändå leder oss, den är ju ganska lätt att komma in i.
Ja,
den griper tag i dig och den är ju skriven för oss utanför. Så den leder oss in i ganska många centrala frågor. Och sen kommer de här uppbrotten, sen kommer det här med att hon inte har gjort alla vägval, utan det finns lite olika varianter av form som den här boken skulle kunna få. Och det tycker jag är så starkt också, just för att kriget pågår. Och berättelsen om den här kriget har ännu inte tagit form. Och den här boken har heller inte gjort alla vägval. Och därför så är vi mitt inne i en process. De här krigsbrotten har heller inte nått någon rättvisa. Arbetet med att dokumentera dem pågår varje dag. Så vi leds in i någonting som pågår. Det vore nästan fel att ha ett slut. Det finns ännu inget slut.
För mig så är det här en smärtsam bok att läsa. Förstås, eftersom jag inte kan sluta tänka på under läsningen att Victoria Amelina är borta och inte kommer att kunna skriva några fler böcker till exempel. Men det är ju ändå en kollektiv skildring av människor i Ukraina. Och där finns det ju plats också för massa andra typer av känslor. Vad väcker den hos er, Silla?
Den väckte absolut förtvivlan, men också hopp. Och den väcker min övertygelse om att det är en plikt att känna hopp. Likväl som det är en plikt att göra motstånd mot inhumanitet, ondska och dumhet.
Stefan?
Silla var inne på det här med att boken skildrar det overkliga när kriget kommer in i en vardag som liknar vår vardag. Men att alla sen reser sig och gör det de ska. Och jag kan inte skilja den här boken från min upplevelse av många av de ukrainare som också boken skildrar, och hur det är när de kommer till oss, till olika evenemang där det sitter europeer och undrar och försöker anpassa sig och inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss ännu. Och ukrainare kommer med en helt annan känsla av att huset brinner, men också ingen förvirring, utan det man ska göra är det här. Fokusera på det här. Ta tag i någonting, gör något, börja agera. Och den här känslan av att det här är massor av kvinnor som agerar, som inte vill vara passiva. Det är hoppfullt, för det här handlar om det som människan kan.
Och Amelina själv har ett citat i boken som lyder så här: så länge deras ord blir lästa lever författarna vidare. Tack så mycket Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Victoria Amelinas Se kvinnorna, se kriget är översatt till svenska av Ola Wallin. Marie Lundström är tillbaka här nästa vecka. Den här gången har ni hört Lundströms bokradio med mig, Fredrik Wahlström.
Sist här musik med gruppen Dash Daughters, producent Andreas Magnell. Lundströms bokradio i P1 och i appen Sveriges Radio Play.
Dags för kvart i sex ekot. Massiva ryska attacker mot Charkiv. Säpo varnar för att 9-åringar är redo att bli attentatsmän. Miljöpartiet biter tillbaka efter att biståndsministern kallat medlemmarna för tomtar och troll. Och så frågar vi oss hur bemanningen av vården egentligen ser ut inför sommaren. Fack och arbetsgivare ger helt olika bilder. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Först till den gångna nattens massiva ryska attacker mot den ukrainska storstaden Charkiv. Hittills har 3 dödsoffer rapporterats, men ett stort antal byggnader har blivit förstörda och räddningstjänsten letar fortfarande efter överlevande och döda i rasmassorna.
Vi hann bara springa in i huset, så kom smällen. Vår granne, en ung man, dog. Det slog ner något i hans sovrum. Hans mamma överlevde, grävdes fram i rasmassorna. Pappan lyckades på något sätt ta sig ut på egen hand. Och systerbarnet, en liten flicka, klarade sig utan fysiska skador. Men hon kunde inte stå upp. Benen bar inte, berättar Ruslana för ukrainska public service-bolaget Suspilne om natten i en av Charkivs närförorter. I 2 timmar pågick attacken. Av Ruslanas hus finns ingenting kvar. Det är det andra huset som hon förlorat sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig, berättar hon. Under allt bråte söker räddningstjänsten nu efter fler överlevande. Ryssland har inte kommenterat antalet civila offer, hävdar att attacken riktades mot militära mål. Under de senaste veckorna har Moskva intensifierat beskjutningen av ukrainska städer, och det är i skuggan av pågående fredssamtal som hittills inte lett till några större genombrott, annat än fångutväxlingar. I helgen planerades alla krigsfångar under 25 år utväxlas, men nu anklagar Ryssland Ukraina för att förhala överenskommelsen. Enligt uppgifter i ukrainska medier har utväxlingen skjutits upp. Samtidigt i slutet av förra veckan lyckades Ukraina genomföra ett omfattande drönarangrepp mot flera ryska militärbaser och slå ut ett 10-tal ryska stridsflyg, något som Ryssland lovat att vedergälla. Men överlag, menar flera bedömare, tyder väldigt lite på att Ryssland och Ukraina börjar närma sig någon slags fredsuppgörelse. I ett uttalande skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha att Moskva behöver utsättas för mer press och att fler åtgärder behöver vidtas för att stärka Ukraina. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
I Gaza har minst 45 människor dödats idag, bland annat i samband med israeliska luftangrepp mot Gazas stad. Detta enligt uppgifter från sjukvårdspersonal till nyhetsbyrån Reuters. Den israeliska militären har idag också uppmanat Gazabor att omedelbart evakuera från områden i norra Gaza, varifrån militären säger att raketer avfyrats mot Israel. Det har brunnit i Konstakademins lokaler på Fredsgatan i centrala Stockholm idag, men branden uppges nu vara släckt. Flera gator i området, inklusive Sagerska palatset där statsministern bor, är fortfarande avspärrade. Räddningstjänsten beskriver branden som omfattande, men ingen människa ska ha blivit skadad. Och det finns heller inga uppgifter om att några konstföremål skulle ha blivit förstörda. Enligt säkerhetspolisen har det blivit vanligare att barn vill begå attentat. Fredrik Hallström, som är operativ chef på Säpo, säger att man i sitt underrättelsearbete hittat så unga barn som 9-åringar som varit beredda att låta sig rekryteras.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting. Så det är väldigt mycket av den typen av information som kommer till oss nu.
Vad handlar det om för åldrar?
Det är allt ner från 9 upp till över 12 år.
Enligt Fredrik Hallström och Säkerhetspolisen de senaste åren sett en ökning av antalet barn i underrättelsearbetet. Hur många det handlar om kan han inte säga.
Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Ofta handlar det om unga som upplever ett socialt utanförskap och gradvis radikaliseras in i allt mer slutna forum där de tagit del av extremt våldsam propaganda, säger Fredrik Hallström. Enligt honom spelar ideologin mindre roll. Det handlar snarare om att barnet utvecklat en fascination för våld, säger han.
Det som förenar är det våldet. Våldet och, tror jag, känslan av att ha en tillhörighet med några andra som delar samma ungefärliga världsbild.
Vad gör ni i de här fallen?
Nej, men naturligtvis behöver vi göra det vi alltid gör. Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting. I slutändan så kanske det handlar om ett samtal med barn och föräldrar. I annat fall så behöver vi genomföra andra åtgärder för att låta oss förstå vad det här handlar om. Och just för att säkerställa att ingenting sker.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också Säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys, och det är inte Säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen, varför det ser ut som det gör. Hänger ihop med sociala medier, hänger ihop med något annat. Jag kan verkligen inte svara på det, men det är en bekymmersam utveckling.
Säpos operativa chef Fredrik Hallström, reporter Henrika Åkerman. En flicka har skadats i en olycka på ett tivoli i Gustavsberg utanför Stockholm idag. Flickan ska ha fallit ur en åkattraktion när bygeln av okänd anledning gick upp under åkturen. Hon fördes till sjukhus och var enligt polisen då vaken och talbar. Så gäller det bemanningen av sjukvården i sommar. Tidigare idag kunde vi höra att regionerna anser att det ser bättre ut än i fjol, men nu visar det sig att facket är av en helt annan uppfattning. Enligt Cineva Ribeiro, som är ordförande för vårdförbundet, är läget istället på många håll mer ansträngt än vad det var i fjol.
När vi frågar våra förtroendevalda inför sommaren så säger man att 16 av 21 regioner, där ser det faktiskt värre ut.
När Ekot frågade regionernas ledning om möjligheten att bemanna verksamheten under sommaren jämfört med i fjol svarade 10 att det ser bättre ut, 2 att det ser sämre ut och övriga oförändrat. På frågan vilka verksamheter som är svårast att bemanna under sommaren nämner många akuten och förlossningen, och flera nämner också vårdcentralerna.
Sommaren blottlägger hälso- och sjukvårdens svagheter varje år, och det är väldigt tydligt, och det handlar ju om kompetensförsörjningen.
Regionernas lösningar handlar ofta om att man fokuserar på akut vård och skjuter upp det som kan vänta. Att man samarbetar mellan avdelningar och vårdcentraler, tar in hyrpersonal och erbjuder ordinarie personal olika former av ersättning för att jobba under de intensivaste semesterveckorna. Men Cineva Ribeiro på vårdförbundet är skeptisk.
Det är viktigt att arbetsmiljön och patientsäkerheten inte får offras för att lösa tillfälliga bemanningsproblem, tänker jag.
De yrkesroller som är svårast att täcka upp vid semestrar är sjuksköterskor, både allmänna och med specialistkompetens, som barnmorska och för operation eller intensivvård. Även flera specialistläkarroller pekas ut. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är ju hat kärlek alltid till sommaren när man ser fram emot sin ledighet. Men man vet också att det är ganska tungt när man inte har semester.
Reporter Thomas Hedman. De omfattande mobiltelefonstölderna har fortsatt på musikfestivalen Sweden Rock. Thomas Johansson är presstalesperson vid polisen i Blekinge.
Ja, men det här sticker ut ganska mycket och det finns också exempel internationellt där man har haft såna här händelser där väldigt många mobiltelefoner blir stulna. Jag har inte sett det, definitivt inte på Sweden Rock, och inte hört talas om det egentligen i Sverige heller.
Så ni undersöker väl egentligen om det finns samband mellan de här?
Ja, men det vi jobbar egentligen på tre ben när det gäller stölderna. Dels informera publiken då om att håll koll på din telefon, håll koll på varandra så att säga, så att ni inte råkar ut för detta. Men naturligtvis också tittar vi på de anmälningar som kommit in. Vad har vi för vittnesuppgifter? Kan vi se något mönster i hur det har gått till? Och så har vi också haft en betydande övervakning innan vid konserterna som vi normalt inte har på så här stora festivaler. Det är väldigt specifikt. De sker framför de stora scenerna, nära scenen sker de. Så att det finns liksom en likhet i hur det här går till.
Thomas Johansson vid polisen i Blekinge, intervjuad av Isak Krona. Iran har kommit över tusentals dokument med uppgifter om Israels kärnkraftsanläggningar, uppger den iranska statstelevisionen. Enligt de här uppgifterna har Iran genom en underrättelseoperation fått tillgång till de här dokumenten som beskrivs som känsliga. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har dragits loss idag. Det 180 meter långa fartyget som seglar under Panama-flagg var på väg till Ryssland när det gick på grund. Fartygets kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik. Enligt kustbevakningen ska ingen olja ha läckt ut i samband med grundstötningen. Det kommer starka reaktioner idag från Miljöpartiet på att biståndsministern Benjamin Dosa igår kallade miljöpartister för tomtar och troll. Partiets språkrör Amanda Lind säger så här idag.
Ja, men det här är ju en nivå helt ovärdig en minister i Sveriges regering.
Ordbråket mellan Miljöpartiet och Benjamin Dosa fortsätter. Bakgrunden är att MP krävt biståndsministerns avgång på grund av regeringens hantering av UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. I SVTs 30 minuter framkom det i veckan att biståndsmyndighetens Sida vill att skicka stöd till UNRWA, men att regeringens statssekreterare i biståndsfrågor i sms försökt påverka hur myndigheten hanterade ärendet. Förutom Miljöpartiets avgångskrav så har Vänsterpartiet gjort en KU-anmälan. Men igår gick Benjamin Dosa till hård motattack och skrev att Miljöpartiet bara bryr sig om partipolitiska utspel och beskrev MP som, citat, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, slutcitat. Språkröret Amanda Lind är starkt kritisk till biståndsministerns uttalande.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man försöker flytta fokus från det djupt kritiserade beslutet att stoppa stödet till UNRWA. Jag förväntar mig av en minister att man agerar sakligt, man svarar på frågor istället för den här sandlådenivån.
Reporter Ylva Tidevall. Från USA rapporteras att Elon Musk har raderat flera kritiska inlägg mot Donald Trump från sin plattform X. I dagarna har ju Musk i en serie inlägg angripit Donald Trump och bland annat hävdat att han förekommer i utredningen av sexhandelshärvan kring Jeffrey Epstein. Men enligt The Telegraph är det inlägget ett av de som Musk nu har raderat. Fyra personer har dött efter en våldsam brand i ett 10-våningshus i franska Reims idag. Ett batteri till en elskoter tros ha orsakat branden. Fyra böcker om barnboksfigurerna Petson och Findus får inte längre säljas i Ryssland. Anledningen är att den ryska översättaren klassats som utländsk agent, skriver Aftonbladet. En bok översatt av en person som utpekas som just utländsk agent får bara säljas till personer över 18 år. Och den måste då ha en varningstext i Ryssland. Så vädret imorgon. Götaland skurar av och till, men på Öland och Gotland en del sol, 12-18 grader. Svealand, växlande molnighet och skurar, 12-20 grader. Södra Norrland, först sol men under eftermiddagen regnskurar, 15-20 grader. Och norra Norrland får regn som drar bort och följs av uppsprickande molntäcke. 10-15 grader där, lite lägre temperaturer i fjällen. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg. Nu är det dags för Radiosporten med Moa Brander.
Malmö FF körde över serieledaren Djurgården i damallsvenskan med hela 4-0. Amerikanskan Issi Dakila blev hjälte för MFF med 2 mål. Men flest poäng blev det för Tuva Skog som gjorde 3 assist.
Jag tycker vi går in och approachar den här matchen på ett jättebra sätt. Vi vinner duell, vi löper mycket, vi pushar redan från första minut egentligen. Så en jättebra kollektiv match. Så kul också att vi får hålla nollan men också göra 4 mål. Så att jättekul.
Djurgården toppar fortsatt tabellen och Malmö FF ligger 2 när de andra topplagen Hammarby och Häcken inte har spelat sina matcher för omgången. Finalen i Franska öppna på damsidan är i sitt slutskede och det är en rysare. Arina Sabalenka och Coco Gauff gör upp om titeln i Paris. Tredje och avgörande set pågår där i ställning 5-3. Varken Sabalenka eller Gauff har vunnit titeln i Franska öppna tidigare.
P1, Sveriges Radio.
Det är pingstafton. Tidig lördag kväll, klockan är 6 och nu är det dags för helgsmål här i Sveriges Radios P1. I kväll hör vi Irma Schultz betraktelse och programmet inleds med kyrkklockan i Näsby kyrka.
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Det finns en viss sorts stora honungsbin som vid annalkande fara vänder sina magar uppåt, blottar bålen och länkar ihop sig med varandra till ett stort nät. Sen gör de vågen. Ni vet, som när en läktare full med åskådare rör sig så att det på håll ser ut som om en våg drar genom folkmassan. Honungsbina fladdrar med sina vingar synkroniserat och på något slags kommando så att hela nätet böljar. Detta beteende kallas skimrande. Det glimmar som guld, som eld. Och guldgult gyllene fladdrar nog varje enskilt bi, men det är bara tillsammans med många andra som det hela får sin riktigt skimrande effekt. Jag tänker på det här beteendet som en sorts aktivism, en fredshandling. Ett enskilt bi har inte mycket att sätta emot när ett rovdjur närmar sig, men tillsammans med många andra viftar det med sina gyllene vingvimplar om fred, viftar för att undvika konflikt och konfrontation. Och jag tänker på bina när jag läser dagens episteltext. När jag läser om tungorna av eld som fördelade sig på de församlade, hur det måste ha skimrat. Hur de var och en kom i rörelse och fick mod att tala med de ord som anden ingav dem. Hur de alla liksom brinner i anden. De talar så att de som hör dem blir hänförda och förstår vad som sägs, var och en på sitt eget språk, och samtidigt bortanför alla språkliga gränser och begränsningar. Anden ger liv. Allt som varit abstrakt blir på något sätt konkret. Dopet i helig ande är en erfarenhet som kan omvandla en människa på djupet av sitt väsen, verka helande och läkande. Kärleken som strömmar in i och genom oss, vi äger den inte, vi kan bara öppna oss för den och ge den vidare. Dopet i anden är också en mystik erfarenhet som blottar det fördolda under bråkdelen av en sekund. En erfarenhet av djup gemenskap med allt levande.
Hon kommer ut för ängarna vid Sjugarby. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. Ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by, där aldrig det dammar och vandras. Vilka stigar har du vankat så att solen dig ej bränt? Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt att ditt blod inte brinner som det andras? Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår, och din panna är som bogiga månen. När över bergsängs backar han vit och lutad går och lyser genom vårliga slånen. Nu svalkar aftonvinden i jaktlejornas liv, gula liljeklockor ringa helgsmål och frid. Knapp knäggar hagens fåle, knapp räker follans skid, knapp piper det i Svalbo och lundar. Nu går Dalarnes ynglingar och flickor par om par. Du är utvald framför andra, du är önskad av envar.
du då ensam och begrundar? Du är som jungfrun kommen från sitt första nattvardsbord, som i den tysta pingstnatt vill vaka med all sitt hjärtas bävan och tänka på det ord hon förnummit och det under hon fått smaka.